Nu är det 2 dagar kvar till val.
Vi pratar om läget just nu i de sista debatterna.
Och så mejslar vi fram arketyperna, vilka roller spelar partiledarna i slutstriden.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Torehammar. Mycket gripande.
Kan vi skriva en nekrolog över den här valrörelsen nu?
Gärna, men det är 2 dagar kvar. Men...
ja, men börjar man inte bli lite mätt?
Alltså jag känner, det är en sorgens tid. Elisabeth har dött och jag tycker vi säger valrörelsen är död, länge lever valrörelsen.
Du är Elisabeth med Storbritanniens före detta monark eller avlidna monark.
Jag ska försöka klämma in världskändelser här som inte kommer ha någon effekt på den svenska valrörelsen ändå.
Jag måste säga att kände inte ni ändå att det var en slags förutsägelse när hon dog? Så kände jag.
Att någonting har skiftat, någonting kommer att hända?
Jag tänkte så här, om prins Charles får bli kung.
Han är kung.
Då kommer Ulf Kristersson bli statsminister. 2 saker som man aldrig trodde skulle
hända. Drottningen
är död.
Drottning Magda
nej,
är död.
Nej, men bara så här, man har gått där och tänkt så här, ja, men prins Charles kommer aldrig bli kung. Han kommer hinna dö innan hon dör. Han kommer vara den, liksom, den eviga som aldrig fick liksom,
det
nå
omöjliga,
ända fram.
Det omöjliga är nu möjligt på grund av att folk dör.
Så har man ju lite känt med Ulf Kristersson också. Men nu visar kung Charles den tredje att det ändå går. Jag vet inte, det var min känsla igår, men jag skrev inte det för jag tyckte det var osmakligt. Men nu så här dagen efter känner jag att då kan man
han,
säga det.
Han är väl 74 år va? Alltså, så
om så gammal är inte Ulf.
Nej, men om Kristersson misslyckas den här gången så kan han ju försöka några gånger till. Många var ju åtminstone nöjda med Ulf Kristerssons insats i statsministerduellen som var häromdagen i SVT. Han vann. Det brukar han göra enligt de här opinionsmätningarna som görs på, jag vet inte, 10 minuter efteråt. Men tittade man på den så var det också en person som kände att han ägde den debatten.
Jo, men det där är ju Ulf Kristerssons starka kort. Det visste man ju att det skulle vara. Han får prata, han får ganska mycket tid på sig. Han gillar att stå på den typen av scen. Han är bra att ta människor i, liksom, i mötet. Och sen lyckades han ju vara jättekonkret. Det var ju det som skilde honom från Magdalena Andersson. Att han kom med faktiskt konkreta svar flera gånger på problem när hon var lite mer uppe i luften och svävade.
När hon gjorde sin drottning... alltså, för hon jobbar ju med någon slags drottning-aura ändå. Ja, det finns problem. Jag är bra på att hantera kriser. Ta det lugnt. Jag ser alla. Det kommer att ordna sig.
Men högern var ju så nöjd över den där debatten att man känner att Karin Magnusson och Fouad Youssefi har liksom räddat public service. De var ju så här, det här är public service när det är som bäst, såg jag att Alice Teodorescu skrev. Och...
men var det inte faktiskt att när det är väljare så blir det någonting annat? Att det är väldigt svårt att om en människa står och berättar mitt barn dog, att då, det, och då blir plötsligt, då ser man så här, ja, de kan vara politiker, men någonstans så blir det rimligt, någonstans är det människor som ändå hittar ett annat tonläge och man får lite hopp om saker.
Du menar att det var vanliga människor som fick ställa frågorna?
Ja.
Så att säga. Mm. Jag tänker att det var ju också att det handlade ju om sakfrågor. Det handlade ju väldigt lite om regeringsfrågan.
Jag pratade med lite regeringsfolk igår då och analyserade debatten. Och då förstod jag att de hade hoppats att det skulle dyka upp någon sån här besviken Moa Berglöf typ som sa så här, men Ulf, du har ju svikit alla dina ideal, hur kan du samarbeta med SD? Men den frågan kom inte riktigt fram på slutet och det var nästan då var det ju en statsvetarstudent som frågade vad händer om SD blir större? Och då ja, det fanns ingen tid att svara på det. Magdalena Andersson fick inte ens svara på den frågan.
Nej, men och i de där sakfrågorna så blir det ju så här tydligt de olika strategierna eller förhållningssätten. Och man kan ju verkligen undra om det inte var så att några socialdemokrater den där kvällen kände, var det verkligen en jättebra idé att lägga alla ägg i den här valrörelsen i en och samma korg, nämligen Magdalena Andersson har höga förtroendesiffror. Folk gillar henne. Alltså ska vi gå till val på Magdalena Andersson. Och blir det sakpolitik och detaljer så ska hon bara säga: jag heter Magdalena Andersson och du kan rösta på mig.
Och jag håller med Ulf Kristersson.
Ja, om det blir liksom krångligt så ska vi ta den alla konflikter och bara göra det till den här personfrågan.
Den är östgötska, det betyder bort, ta bort. Du kanske visste det, Henrik.
Nej, jag lär mig.
Ja, det ta den. Man säger inte det någon annanstans i landet, tror jag.
Ja, frågan är ju, var det verkligen så att Ulf Kristersson vann så där mycket som högermänniskorna och högertwittrarna tyckte då?
Nej, för jag tänker ju att problematiken där var väl lite, och nu kanske jag klistrar min egen personlighet över hela svenska folket här, att man bara, okej, fast ni är ju två människor som uppenbarligen kan prata med varandra rimligt, och man bara lite så här, ska det inte samregeras lite? Just den här känslan av att så här, ni målar upp ett bråk, eller framförallt att, och det var liksom Ulf Kristerssons uppgift är ju att på något sätt bråka seriöst och sätta åt henne.
Han måste ju få till konflikt i en sån situation.
Ja, och att folk kanske kände så här: okej, ni håller på och leker, men ska ni inte bara ta en riktig SOU och sätta er ner i en parlamentarisk utredning och lösa skiten då? Ni kanske kan nå varandra.
Jag träffade mamma på lekplatsen som sa precis sådär, varför kan, som efter att ha kollat på den.
Ett sanningsvittne.
Jag har ju bara min
anekdot. På lekplatsen.
Ja, men hon sa det. Så varför kan ni inte bara lösa det i mitten? Jag förstår inte. Varför gör de inte det? Det lät ju så. Så du har nog, jag tror att du har rätt.
Jag förstod det svenska folket. Jag är nära. Jag vandrar sida vid sida med
dem. Men jag tycker mer att du går in i Annie Lööf-fåran här.
Okej, kommer vi nu till den lite hetsigare stämningen som var i TV4. Ja, vad fan var, alltså gladiatorspel / rockstjärnekonsert, 3000 människor som bara min kämpe vinner.
Det var otroligt. Men en framgångsfaktor för Ulf Kristersson i duellen var ju uppenbart att han tog av sig kavajen och kavlade upp ärmarna. Och jag tänker att eventuellt om nu den duellen blir avgörande för valresultatet, så är det då värmen i studion troligtvis som avgjorde valet.
Men, du,
men ja. I TV4-debatten dagen efter, då kom han ju in med uppkavlade ärmar. Då hade han gjort det redan innan för att han fattade att det där funkade så bra. Men jag tyckte alls att det gav samma effekt när han liksom hade kavlat upp dem från början.
Retorikexperten som var med i TV4 i morse, hon sa så här: nej men det betyder att han liksom, han går redan in med uppkavlade ärmar. Han är supertaggad. Det var liksom, hon såg så här typ att här är det vinnar Ulf. Och det har vi ju inte jobbat med, de två glosorna bredvid varandra, vinnar Ulf. Så det
han
kanske
aldrig kavla ner.
Men om vi ska uppehålla oss vid kavajavtagandet, ni såg att när han började göra det
så började Magdalena
Andersson samma sak. Alltså där var hon ju med på konflikt. Där var ju hennes liksom tävlingsinstinkt. Sen är det så här: okej, nu har jag tagit av mig, men jag ska ändå vara lugn och låg och ta det varsamt.
Inga
utbrott.
Hon sa stopp en gång.
Det såg ju nästan ut faktiskt som att hon började dansa. Det var lite snack om att hon är ju en danserska. Och det vet inte om det är Sanna Marin som spökar där. Men att hon har
förlåt,
liksom en rörlighet.
Vad då för snack om att hon är en danserska?
Men har ni inte... Okej, det är kanske jag som tittar på sociala medier och ser att hon dansar.
Jaha, du menar TikTok-dansen. Förlåt. Jag förknippar det med något.
Vadå? Vad betyder det?
Det var ingenting.
Magdalena Andersson har ju humör. Hon är en tävlingsmänniska. Det finns någonting imponerande i hur hon lägger band på sig i de här debatterna. Det är ju inte hennes, det känns inte som hennes liksom naturliga
sanna personlighet som kommer fram där.
Nej, har man blivit utskälld av Magdalena Andersson så vet man ju det.
Då blir det ett nytt kärnminne.
Är inte hennes naturliga sätt att prata och agera, utan här är hon ju lite skicklig. Om det är så att den här strategin funkar, vilket jag inte vet. Det är väl det vi får se på söndag. Men det är ju så tydligt i att han söker konflikt och hetsar på och är jättevältalig och pressar och pressar och pressar. Och när de hamnar i den här TV4 stora studion så kommer ju dessutom från andra hållet Ebba Busch och skjuter ännu hårdare attacker, ännu hårdare. Och hon står där: ja, jag tycker vi ska tänka på vad som är sant.
Och hon jobbade ju med glosan Lågaffektivt bemötande är oftast effektivt mot människor som gapar.
Och där nådde hon mammorna på lekplatsen, kan jag säga.
För det här är ju, alltså, jag tänker nästan på så här, elevassistent eller någon som är på behandlingshem som pratar så här att här kommer en strulig människa, här är, jag ser i dina drogögon, eller vad är det här när man inte ska möta, är det gorillor man inte ska titta i ögonen för att de får 10 människors styrka om man säger ger dem någonting, att hon var så här bara, jag blir ännu mer lugn. Man skulle kunna tolka det som passiv aggressivitet också, men att också så här visa så här.
Det skulle man absolut kunna tolka det som.
Ebba blev väl bara argare. Det känns inte som att det funkade.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Om vi ska begrava den här valrörelsen som jag börjar känna mig redo för. Jag förstår att debatterna är viktiga och de är inte helt färdiga än. Men finns det inte en massa saker här som har ändrat sig under valrörelsen? Vad har vi liksom lärt oss av den här valrörelsen? Vad har hänt som har varit viktigt?
Jag har tittat på min noteringar, Notes-appen, jag tror det är samma sak, där jag skrev ner grejer.
Alltså i din telefon?
Ja.
Du antecknade?
När jag, innan jag kom till detta jobb, så kände jag att jag ska liksom försöka och leka kommentator och skriva ner starka spaningar under juni, juli, augusti innan jag kom in hit. Och jag tittade lite
jag
på den där.
Jag tycker vi ska publicera de här.
Det känner jag att vi inte behöver göra. För att jag skrev till exempel så här: sillvalet, frågetecken, utropstecken, som är referens till sälvalet 88. Att det är så här, wow, alla pratar om sillen, precis som det var så här gossiga bilder på sälar.
Ja, men
som
nu
tog
kom ju sill och strömmingen här i partiledardebatten ändå.
Ja, och jag
det
kände så här,
alltså.
Absolut, men det är ju inte varit en dominerande att man har haft bilder på sillströmmingar som bara tittar så här, kan du rädda mig, kan du rädda mig, och att det dramatiskt förändrar någonting, eller så har det gjort någonting där.
Så absolut. Där hade du fel, eller så har någonting förändrats.
Ja, eller den här starka spaningen, väktarvåldet, chock emoji. Och det här var mycket baserat på typ Mattias Svensson på Svenskas ledarsida, som pratade om att så här, wow, jag har blivit utsatt för väktarvåld. Det kanske finns tankar om att ge den repressiva staten oändligt mycket makt kan bli problematiskt. Jag bara så här, det här
den slog ju inte bara in, man får säga att den var helt fel. Alltså det var liksom i andra änden, för nu är det ju lite mer så här, tvångsutreda barn och så vidare.
Ja.
Eller, jo, fast ordet rättssäkerhet förekommer ju någon gång ibland.
Mm. Det funkar ju för vissa, för Annie Lööf, att säga liksom rättssäkerhetens försvarerska kommer vara jag. Så kanske det finns någonting där.
Men jag tycker också, alltså jag menar, det var ju i somras, men vi hade väl fel bara för några veckor sedan när vi pratade om, alltså när vi pratade om hur dåligt det skulle gå för Centerpartiet.
Du tittar på mig.
Nej, jag ser vi här. Vi har väl alla pratat om detta.
Men det vet vi inte än, vill jag säga. Jag är inte beredd att säga än att jag har fel.
Det finns en opinionsmätning som spelar lite mer roll än vissa andra.
Nu låter det som tänker. Ulf Kristersson, och det är en undanflykt skulle jag säga.
Men ringde man centerpartister, som jag gjorde för några veckor sedan, då var det ju extremt dålig stämning. Ja, förutom hos någon liksom partiledningsnära som var så här, vi fattar inte, det går ju bra. Varför syns det inte i mätningarna? Och det kanske är det som har hänt.
Men det fanns ju spaningen att Liberalerna kommer liksom inte bara inte åka ut, de kommer gå om Centerpartiet i opinionen, och så känns det ju inte alls. Det är ju nästan att man tänker sig lite, tänk om Liberalerna skulle åka ut på grund av det som många pratade om tidigt, så här att om det är stödröster man litar på och de stödrösterna egentligen skulle behöva gå till Kristersson för att behålla dynamiken i det blocket.
Ja, men vi är ju långt ifrån någon slags Westerberg-effekt på Johan Persson. Den effekten var väl i typ 4 dagar under Almedalen. Om det fanns en sån effekt överhuvudtaget i den här valrörelsen.
Dock att på gladiatorspelet igår i TV4 så var det ju han som publiken verkade gladast över att se när de gick in på den här catwalken.
Mm, nej.
Så jag tyckte att de ändå använde ovanligt dåligt liksom.
De borde gjort mer Hunger Games så att de skulle få åka in dragna på något sätt liksom utav hästar och ha typ eld som flammade från sina
kläder.
Nej, men
jag tänkte mig att partiledarna inte gjorde så mycket av det. De verkar mest tycka det var jobbigt att gå där.
Får vi bara ta lite kommentarer av hur lite debattid det var igår på TV4. Och jag förstår liksom, det är mycket reklam som ska liksom behöva tas in. Men också presentationen tog 7 minuter. Det var liksom en...
Och applåderna tog halva tiden.
Det var det. Och jag skulle vilja säga att jag tycker att du har fel där. Det var Nooshi Dadgostar och det var Jimmy Åkesson som fick det största jublet från populasen i arenan.
Ytterkanterna alltså. För det är ju också en...
Men jag sa inte största jublet, jag sa gladast att se. Det tycker jag är något annat.
Det är ju också en sak som kanske har rört sig i den här valrörelsen. Mm. Alltså, Sverigedemokraternas siffror har ju under stora delar av mandatperioden legat ganska still. Inte fortsatt tillväxt, så att säga. Det här är ett parti som har alltid haft fortsatt tillväxt. Men nu ser det ju mätningsmässigt ut som att på söndag så ser vi samma sak upprepa sig som har hänt i tidigare val. Nämligen att ja, de stiger upp några procentenheter till.
Ja, aldrig förlorat fortfarande.
Nej, men den spaningen, för det var ju också att det här kommer bli SDs första förlustval. Vad hände med den gamla spaningen?
Nej, men
vi kan ingenting. Vi ska inte få hålla på och prata om politik.
Nej, men det är ju, alltså, okej, och så ytterligare en då som vi väl måste nämna är ju Socialdemokraternas succéval. Magdalena Andersson ska ta tillbaka partiet till gamla dagar.
35% tyckte jag att det snackades om att så här, jag kommer inte vara förvånad. Det är så många högermänniskor som bara älskar Magdalena, hon kommer rusa. Det skulle ju vara ännu mer spännande om det blev sådana siffror.
Men jag tänker att det är det här som är valrörelsens dynamik, att liksom partierna ändå blir tydliga för väljarna igen. Alltså Sverigedemokraterna, ja, de har varit helt offside hela mandatperioden, men nu har de fått komma fram och prata om sina frågor och väljarna kommer ihåg dem. En person som jag vet som tillhör den där högermänniskor som skulle rösta på Magdalena Andersson sa till mig igår när vi pratade vad man faktiskt hade röstat på då, att
den personen har förtidsröstat alltså.
Ja.
Skällde du ut personen?
Nej,
för det?
Okej. Det gjorde inte. Men personen sa så här: hon är ju ändå sosse. Alltså det går inte.
Och att det är alltså, som insikten, att det, man den bara, personlighet, personlighet, personligheten och bara
under valrörelsen.
Men det står någonting efter henne. Socialdemokrat. Mm.
Så att jag tänker att valrörelsen den för allt tillbaka till normalitet på något sätt.
Okej.
Okay. En vanlig spaning nu som jag inte tror vi kommer behöva ändra oss kring, det är ju att valrörelsen börja på riktigt på måndag.
Ja, så uttrycker sig i alla fall moderater som jag har pratat med. Jag har skrivit en text om vad som hände efter valet. Regeringsbildningen som ska komma. Vi minns ju alla den förra med värme. En diskussion som förs är ju så här: kommer Magdalena Andersson avgå på valnatten om den andra sidan får majoritet? Mm. Eller dagarna strax efter valet när valresultatet blir klart och tydligt. Stefan Löfven gjorde ju inte det förra gången, trots att han inte hade majoritet, för det fanns ingen annan tydlig majoritet heller. Det var ju väldigt osäkert läge, och då satt han kvar till den obligatoriska statsministeromröstningen 2 veckor senare. Och höger, eller framförallt moderater som jag pratar med nu, de tror att Magdalena Andersson kommer göra på samma sätt och utnyttja de där 2 veckorna till att liksom skapa spänningar i högerblocket, låta liberalerna börja strida internt, opinionsbilda,
alltså,
sätta press.
Skapa spänningar. Det finns
okay,
spänningar.
Utnyttja spänningar.
Ja. Påminna.
Driva på spänningar. Göra vad de kan för att förstöra för den sidan redan innan de ens liksom får chansen att på riktigt börja förhandla. Och Jag ska säga, jag vill bara vara tydlig med att jag inte har hört socialdemokrater säga detta. Men Magdalena Andersson har inte heller sagt hur hon ska agera. Hon säger att det kommer hon säga först på valnatten.
Hon har sagt att hon inte kommer vara Trump. Hon kommer respektera valresultatet.
Men jag tycker inte man är Trump om man inväntar den obligatoriska statsministeromröstningen. Man är mer kanske lite Göran Persson. Det var därför den obligatoriska statsministeromröstningen kom till, för att han aldrig avgick.
Nej, socialdemokrater men, har ju inte traditionellt gjort det.
Lämnat bort makten frivilligt.
Men hon har verkligen sagt att hon inte ska vara Trump. Men moderater går i alla fall, och andra liksom högerpersoner går runt med den här föreställningen att nu, då kommer valrörelsen 2.0. Det är då socialdemokraterna kommer igång på riktigt med sitt Anna Ekström twittrar om Liberalerna och så vidare.
Jag som inte gjorde en radiodokumentär om hela regeringsbildningen, vad var det som hände förra gången?
Ja, men under de där två första veckorna innan Stefan Löfven då röstades bort, redan då blev det ju splittring i alliansen. För det, då hade man tal, alltså det första som händer, och så kommer det vara den här gången också, är att två veckor efter valet så samlas riksdagen, och då väljer man talman. Och förra gången blev det ju jättebråk om talmannen, för att Vänsterpartiet liksom rundade den här vanliga praxisen att man väljer talman efter storlek, och för att kuppade ut Björn Söder för att han inte, Sverigedemokraterna skulle inte få ha någon talman. Och sen så blev det då en omröstning om tredje vice talman, och då var det Kerstin Lundgren som skulle ha den. Men då ställde Björn Söder upp mot henne, och då var det ju flera borgerliga ledamöter som röstade på Björn Söder istället för Kerstin Lundgren. Och talmansvalet är ju anonymt, nu vet man, lägger ju en lapp i en urna, så att man vet inte vilka, men alla tror att det var kristdemokrater och moderater. Så redan där, innan Stefan Löfven ens hade röstats bort, så började sprickan i alliansen bli synlig, och det skapade en dynamik som sen påverkade resten av regeringsbildningen.
Men den sprickan måste man ju säga var ju självförvållad. Det var ju inte sossarna som lyckades spinna någonting kring den. Det var ju alliansen som inte lyckades hålla ihop i ett enkelt talmansval.
Men det hade inte hänt om inte Jonas Sjöstedt hade varit så här, Björn Söder ska inte vara.
Absolut.
Nej, men absolut, det var ju en rejäl spricka, men det finns ju också rejäla sprickor på högersidan nu. Och då är frågan, hur lyckas man hålla ihop det, eller hur lyckas man bända isär det? Säg inte att detta kommer hända, men det är ändå, potentialen finns. Mm.
Ja, men är det inte också som att det redan börjar hända? Jag var förbi riksdagen i veckan, och då var det sån presskonferensmaraton, fyra partier på rad, som verkligen skapade flashbacks till den hösten 2018, när det bara var presskonferens på presskonferens, och man satt där och inväntade liksom som ett tåg som åkte förbi med olika partiledare.
Ja, och Sverigedemokraterna gick ju ut och sa att de har 100 punkter, som de, omkring 100 politiska saker som de vill få igenom. Och sen kom Annie Lööf och sa att hon hade inte så många, två punkter, plus någon slags så här övergripande beskrivning.
Vadå, har hon fler röda linjer än punkter?
Det lät i alla fall så på hennes presskonferens. Men det finns ju något väldigt intressant. Men för Sverigedemokraterna gav ut då ett kompendium med 8 lagändringar som de vill ha igenom. Det var på rättspolitiska området, det handlade om visitationszoner bland annat, andra frågor. Och sen kom Annie Lööf och sa att hon ville ha mer fritids, men också att liksom, skatterna får inte sänkas och bla bla bla. Men det var liksom en så ganska övergripande agenda som var ganska given, jämställdhet, ekonomi, landsbygd, och sen så två förslag då om fritids och förskola.
Men känner man inte med de två presskonferenserna att det är ganska uppenbart vilka roller de olika partierna letar efter i den här regeringsbildningen? Alltså, Sverigedemokraterna letar efter den roll Centerpartiet hade i januariavtals uppgörelsen. Alltså stå utanför men sitta på de viktiga mandaten och kunna kräva allt. Kunna kräva den saken. Ja, så ska vi ha det också. Så vill vi ha det. Alltså,
här är våra 100 punkter. Vi kanske inte får igenom allt, men 99 ungefär.
Och det ska vara saker som verkligen smärtar för gamla alliansen att gå med på.
Det vet jag inte om det är lika viktigt. Däremot så ska det ju vara att det är Sverigedemokraterna som faktiskt bestämmer. Den känslan som många hade kring januariavtalet, var det Stefan Löfven som faktiskt bestämde eller var det egentligen Annie Lööf?
Ja, och det är ju politik på områden där de andra partierna tydligt har flyttat sig i Sverigedemokraternas riktning. Så det blir ju också en manifestering av hur de har liksom förändrat svensk sakpolitik och inte bara det politiska landskapet.
Ja, jag känner att det redan nu börjar se alla de här dåliga skämtteckningarna när det ska vara...
När Ulf sitter i Jimmys knä.
Nej, ännu nej. Värre. Att Jimmy är ute och går med inte Winston utan Ulf i ett litet koppel. Det kommer ju bli den så här, bara, vem är det som styr? Vem viftar på svan?
Jag vill i alla fall säga att det intressanta med Centerpartiets del tyckte jag var att
alltså deras presskonferens menar du?
Under mandatperioden så har man ju hört centerpartister, de har ju klagat mycket centerpartisterna när man har ringt dem. De har ju varit gnälliga, så får man säga. De gillar inte sitt läge, de tycker inte det är så kul. Och en sak som man hör ibland är så här, vi har ju inte politikutvecklat någonting under den här tiden. Och vi fick ju igenom hela listan förra gången. Om vi nu ska samarbeta med Socialdemokraterna igen, vad har vi ens för krav att ställa då? Nu har vi ju gjort LAS och Arbetsförmedlingen och ja... Och så känner man väl lite när man tittar på Annie Lööfs lista.
Ja, men det jag tänker att det är så uppenbart vilken roll hon eftersträvar. Hon eftersträvar inte en roll där man utanför regering i förhandling ska utpressa sig till sakpolitiskt inflytande. Utan hon eftersträvar en roll att komma på insidan och där kunna fatta de här många små besluten som påverkar jättemycket men som kanske inte syns utåt lika mycket.
Okej. Okay. Jaha, för jag trodde att du skulle gå in och säga att hon var den liberala bromsklossen i det rödgröna projektet.
Ja, det skulle hon kunna vara, men då det är uppenbart tycker jag från den här presskonferensen att hon vill vara en bromskloss inne i regeringskansliet.
Och det ska ju vara bromsklossen, ska ju vara inne i det fordon som driver Sverige.
Ska du skapa en bild här av en bil eller någonting?
Det är inte den liberala motorn längre.
Precis.
Utan bromsklossen.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Maggie Torbjörn,
mm.
Jag behöver lite hjälp. Och jag tänker att vi ska använda podden till att vi ska workshoppa ihop det jag ska skriva inför kvällens slutstrid. Vad kallas den?
Slutdebatten.
Ja, ja okej, jag höjde nivån lite till bara så här.
Men det är också en duell imorgon. Ja. I TV4. Oh, då kanske det är riktiga gladiatorerna.
Förlåt, det är också den riktiga duellen. Ni sa hela tiden duellen innan, men du får komma ihåg att SVT hade statsministermötet. Ni liksom respekterar inte de olika konstiga påhittade namnen som ingen kommer komma ihåg förutom någon som har hittat på just det namnet.
Men berätta vad du ska skriva.
Jag ska göra en inför debatten där jag ska försöka hitta, kanske inte arketyper, men vad de olika partiledarnas roller, funktioner kommer vara här. Och jag tänker att nu får vi liksom jobba med formatet, för det ska in på det vi kallar för liven, så det ska vara jättekort. Det ska i princip bara vara ett ord som man ska liksom förstå, aha, det här är Tore Hammars, låser vi nu, det är ju liksom tillsammans verkar vi fram det här.
Du kan få byline på det.
Ja. Mm. Och ska vi börja med Magda? Är det passiva Magda som du vill ha?
Ja, det är det ju. Passivt, det låter ju så... Alltså, för att vara snällare då, så är det väl drottningen.
Eller
alltså,
är det inte statsministern?
Nej, men statsministern är ju en politisk person. Det hon håller på och försöker få fram i den här slutveckan är ju, jag står en bit över politiken.
Är det landsmoder? Är det för tråkigt?
Är det Fredrik Reinfeldt?
Men som var landsmoder?
Det är ju någon slags statschefsposition där, ja, ni kan tjafsa här nere om konkreta förslag och detaljer, och vi ser på styva linan att ni kan siffrorna och har lagt ett förslag i något utskott för ett tag sedan, jag kanske jättelänge sedan, och ingen har lyssnat på er, och nu lyssnar jag. Ja, nu lyssnar jag. Här uppifrån.
Den lite...
Jag säger drottningen.
Ja.
Alltså, och då menar jag att det är inte att jag vill utse, det är inte så positivt som det låter, för jag menar, det är ju ett val. Och vi röstar
är man
ju
för
inte,
emot monarki? Det
vi har ju inte en folkvald monark, utan hon ska ju vara politiker. Så det finns ju en, det är kanske inte så bra att vara drottning heller.
Man kan ju också ha en lite hårdare tolkning, och det är ju, jag tänker så här, kan man säga elevassistenten? Den här, när hon är lågaffektivt bemötande, för hon har ju både det lågaffektiva bemötandet, och sen har hon ju också den här påklistrade professionaliteten. När hon ler och det är glatt, hon hör frågeställare och Ulf, då kan jag lugna ner dig nu. Ingenting är problematiskt. Och det tänker jag också så här, det här är ju en människa som jobbar med jobbiga barn.
Men det är så konstigt, alla vet ju att Magdalena Andersson inte är lågaffektiv. Alltså, hon fick en fråga i morgonpasset, såg jag, om det var, de har ju kört en sån här grej med alla partiledare, vad kallar de det? Har ni sett det?
Nej.
Hon sa så här, är det så farligt att kalla något för en mental härdsmälta, som jag hade sagt om finanspolitiska rådet, eller finansretoriska rådet som hon kallade det. Och då var hon så här, nej, inte om det är sant. Alltså, det är ju den bilden man har om.
Det är den riktiga Magdalena Andersson.
Ja.
Okej, okay,
ja.
Sanning säger. Vi går vidare, Ulf Kristersson.
Ja.
Vuxen i rummet kan vi inte säga. Kan vi säga arg, seriöst arg?
Kan vi jobba något med skjortan? Nej.
Det uppkavlade.
Ja. Såg dock att han var på torgmöte då igår före debatten, och igen hade någon som höll paraplyet åt honom. Vilket ju var inte en framgångsfaktor i Almedalen.
Ja, jag har alltid tyckt att han är seminarieledaren.
Det finns något med det här tekniska, att han vill komma in i detaljerna, som kan både låta ibland proffsigt, men ibland också tappar han kanske publiken.
Seminarieledaren eller ABF-gubben?
Nej, inte ABF-gubben, utan mer professorn. Som är, och nu...
Jag älskar, du är verkligen i Ljungs här, professorn, drottningen.
Nu när han, ja men nu i valrörelsen så kommer ju mer energi in, så att säga.
Är det inte tankesmedjan då? Alltså...
Tankesmeden.
Ja.
Smeden.
Timbro.
Okej, okay, vi kanske har någonting där. Vet du vad? Jag ska låta det bubbla. Mm. För jag trodde nämligen att när jag sa den vuxna i rummet, att då så skulle Torbjörn säga.
Ja, alltså den som är vuxen i rummet, om man tittar, eller som söker den rollen om man tittar på TV4:s partiledardebatt då, det är ju Annie Lööf. Hon som hela tiden tar den här positionen av, ja, nu har vi tjafsat, men vi måste ju samlas och enas och komma framåt. På det sättet som faktiskt Jimmy Åkesson hade en del i förra valrörelsen, då var det ju mycket, ja, ni hör hur den här sjuklöven håller på, men vi kommer ju faktiskt vilja göra någonting, och det här är ju bara snack. Den typen av den vuxna i rummet letar ju Annie Lööf efter.
Jag tänker att hon också är någon sorts metakommentator. Hon pratar ofta om stämningen. Nu är det tjafsigt här. Det blir för hög puls nu. Jag tror att, liksom, att hon ska kommentera debatten hela tiden. Men sen också, och det här kanske blir lite könskodat, gråterskan. Det finns
alltså när,
känslor.
Jag somnade ju tyvärr efter ett tag i TV4:s debatt, trots den hetsiga stämningen. Men vad var det som fick henne att gråta?
Nej, men hon berättade om ett barn som blev så skrämt utav utspel om tester att
ADHD-screeningen.
Aha.
Så att barnet hade legat lite så här okontaktbar,
okay.
Under jag blir känslig.
Ja, men du vet, jag vill också bara säga en sak till alla de partiledare som jag vet lyssnar på detta, att jag såg debatten igår med min 7-åring för att jag tänkte så här, det är bra för henne att förstå vad mamma gör på jobbet. Dels konstig inramning med den här gladiatorgrejen, men också att första kvarten bara handlade om svältande barn. Och falukorv. Hon äter mycket falukorv, så att hon var så här, men hon fick existentiell kris av debatten. Det är kanske bra för henne med ett wake up call. Det finns svältande barn och så,
men också
de borde haft en varning.
En åldersgräns.
Ja.
Okej, du har mer falukorvskänslor.
Vad sa du?
Du har väl mer falukorvskänslor?
Ja, men gud. För att då sa ju också Ebba Busch att falukorven är en symbol för ett Sverige där vi har tid att se varje barn.
Och, tid att titta på partiledardebatt med dem.
Och jag tycker inte att detta stämmer. Jag måste ändå protestera. Alltså falukorven är väl en symbol för fan, jag hann inte laga middag idag igen. Vi kan inte äta mer takeaway. Falukorv och makaroner.
Eller? Jag tänker inte ta politisk ställning här i denna laddade metafor. För då så kommer Ebba att säga så här: du kan håna och häckla min falukorv. Hon är väldigt bra på det här. Ebba, vad har hon för roll här?
Hon är ju, om vi gör det här till ett medeltida slagfält, ja, så är ju hon den som ni vet i filmer, det brukar ju vara kungen, men jag tror egentligen att det ska vara en general, springer framför härskaran som står uppställd och slår på deras sköldar eller på deras svärd så här, och hetsar upp dem. Hon är ju den som hela tiden driver upp konfliktnivån i det här gänget.
Det är ju det hon vill vara. Hon älskar vara det.
Ja visst.
Finns det ett
hon är ju skicklig på det också, om man säger så, att målet är att få konflikt.
Publikuppvärmare.
Det är att förringa henne, tycker jag.
Och bödel är...
Bödel är väl ganska... Alltså om du lägger till Ulf Kristerssons bödel eller den som Ulf Kristersson skickar fram, om det liksom ska vara en turnering. Jag förlåt om jag fastnar i medeltiden.
Men jag älskar det, för det funkar ju med att någon håller i paraplyet och sen säger så här: du hugger av huvudet utav den människan.
Det
är ledarskap.
Det upplever jag hennes position.
Okay. Hon kallade sig själv något på riksdagsjournalisterna. Det var ju kärringen som gick före eller något sånt.
Kärring mot strömmen.
Ja, men och
vadå, för Ebba... att Marit Paulsen är död, så då får hon ta alla gamla epitet.
Det här ska sägas att det här var innan Marit Paulsen gick bort.
Och Annie Lööf har ju också, hon brukar kalla sig själv för den här mandatperiodens städtant som ska fixa alla regeringskriserna.
Okej, det här är bra. Om man ska ha en tramsiga beskrivning av Ebba, då tänker jag i en dokusåpa så är hon ju också lite the shit stirrer, den som går upp med ett stort gigantiskt glas vitt vin, kastar i ansiktet och sen bara: hur kan du skapa detta drama? Hur understår du dig? Och det tycker jag är en funktion. Okej, Jimmy, vad är Jimmys roll? Är han sanningssägaren? Är han, för att när jag tänkte på applåderna, så han kan ju luta sig tillbaka och alltid på något sätt så här: återigen, sjuklöven, det är ändå den underliggande
fast
dynamiken.
Han gör ju inte det där lika ofta som i tidigare valrörelser. Förut så var han ju, letade han ju verkligen efter sanningssägarrollen. Det tycker jag inte. Jag tycker att han verkligen letar efter rollen som, ja, jag är den riktiga ledaren
på det riktiga alternativet
på den här sidan politiken. Och jag väntar bara på att ta över det.
Det finns ju något intressant i, om man tänker give them hell tiden då 2014 när man sänkte regeringens budget. Och det som han var på pressträffen i veckan, där han pratade om att så här, vi förstår också att vi måste se till våra samarbetspartier, liksom, de måste också må bra i det här samarbetet, det är väldigt viktigt för oss att det här sköts seriöst och att vi håller alla överenskommelser. Alltså de försöker hitta den nya icke-protestpartirollen.
Ja, det är ju lite som att han letar efter en kommunpolitikerroll. Kommunalråd. Alltså, där
kommunalrådet.
Det här ska
professor kommunalrådet.
Liksom, vi ska samarbeta ändå. Alltså, inte,
också
inte
liksom, också konkretionen på något sätt.
Norsi Dadgostar. Norsi Dadgostar. Är hon sanningssägaren eller är hon löfteshållerskan?
Oj. Vadå löften?
Är det de två vi har?
Jaha, hon håller löften.
Det är ju hennes, hon säger så här: vi har gjort det här förut, jag lovar igen, alla ni som tittar här, vi kommer.
Igår, det var ju kul igår när hon var så här: jag har ju bott i flera förortområden, ni har ju aldrig ens varit där. Det har de ju, omringade av poliser och Säpo. Men det fanns ju något i det äkta.
Ja, och hon är äkta.
Norsi från The Block.
Är inte hon, det här kan vara elakt, men är inte hon LAS-vikarien som jobbar för att få en fast tjänst och faktiskt bli anställd och få accepteras och vara med på riktigt? Jag menar, Åkesson och Sverigedemokraterna har ju accepterats på riktigt av Ulf Kristerssons sida i politiken. Också av de liberaler som nu bestämmer i Liberalerna. Medan det har ju inte Vänsterpartiet gjort på Magdalena Anderssons sida av politiken. Och hon sliter ju liksom för att få det där fasta jobbet.
Ja, men precis som man kände med Jonas Sjöstedt i partiledardebatter i tidigare valrörelser, så gör hon ju också väldigt mycket av jobbet för vänstersidan.
Ja.
Alltså det hon drar ju på något sätt, hon håller väljare på gott humör på ett sätt som Magdalena Andersson inte kan göra, alltså vänsterväljare.
Märta Stenevi, håller inte hon också en viss sorts vänsterväljare på gott humör, att hon tar upp så här, det här är rasismen, det här är det blåbruna, ni ger på svaga, sånt som varken Nooshi eller Magda egentligen lyfter upp speciellt mycket.
Hon hade ju väldigt mycket airtime i den här TV4-debatten. Mm. För att vara en miljöpartist, som inte, måste man ju säga.
Men det är ju intressant att Miljöpartiet har delat upp väldigt tydligt att Märta Stenevi tar debatterna och Per Bolund tar utfrågningarna. Hon gillar liksom en fight och han gillar att hålla på med långa tekniska beskrivningar av kärnkraften.
Okej, Johan Persson. Var han en skojfrisk pappa eller en pappa som kan bli arg? Eller har vi,
alltså, jag hörde inte ens honom. Jag var så stressad varje gång han skulle prata för att han aldrig höll tiden.
Ja.
Han klarade inte 30
sekunder. Du fick stresspåslag och hans vägnar.
Ja, men bara, ja, nu är det snart slut. Säg något som jag förstår.
Alltså en lite privilegierad man kan man ibland kanske.
Det är han som har ABF-gubben.
Nej. Ja. Nej, han råkade man i Löv.
Det är inte olikt en ABF-gubbe, Johan Persson.
Mm. För att han ska ju alltid skoja, men den här gången så visar han också lite passion och ilska. Intressant att ta det med Annie Lööf, men absolut. Då har vi dem. Tack så mycket.
Everybody's stupid in an election year, Charlie.
Everybody's stupid in an election year.
Everybody's stupid in an election year, Charlie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tobin, du har ju fortsatt titta på valvakor som någon slags terapi.
Mm, ja. Men nu, aha, ska jag sluta.
Är du färdig? Aha, terapin är färdig, nu släpps du ut och nu är du frisk.
Ja, nu är mitt maraton över, för jag har kommit fram till vilken som är den absolut bästa valvakan. Åtminstone av alla de som finns uppe på SVTs hemsida.
Vilken är det?
Det är den som hände 1998.
Mm.
Det är kanske inte så mycket för det politiska resultatet som för den otroliga produktionen som SVT gör den här valvakan. Valvakor har ju en särskild liksom dramaturgi. Och jag har ju varit inne på hur den har förändrats över åren med att vallokalsundersökningen kommer och förstör den här fina dramaturgin. Här är det vallokalsundersökning, men det blir ändå väldigt bra produktion. De är till att börja med i riksdagshuset. Alltså, de har tagit in hela SVT-studion i riksdagshuset. De är i första kammarsalen. Där sitter programledaren, en mycket ung Monica Saarinen, som håller ihop allt detta.
Älskar Monkan, men förlåt, första kammarsalen, har inte den jättejobbig belysning för att allting blir så konstigt gult där inne?
Jo, men de har lyckats lösa det problemet också på något vis.
Oj, kvaliteten som fanns förr i tiden.
Nästan alla partier har sina partivalvakor i olika delar av riksdagsbyggnaderna. Alltså, till exempel så är ju Centerpartiet, de är i riksdagscaféet. Vänsterpartiet, de är i riksdagsrestaurangen.
Det låter som om någon skulle göra typ fiktion av en valvaka.
Ja, men så alla är liksom i samma hus hela tiden. Vilket gör att mötena som uppstår blir mycket, mycket, mycket roligare. Och så springer liksom Mats Knutsson och Olle Söderlund och Mats J. Larsson och massa andra runt och reportrar.
Jobbar han på SVT då?
Han jobbade på SVT då. Mm. Och så är det Torbjörn Tedén, förstås, gamla statistikern Sören Holmberg, redan veteran, och Lars Adaktusson. Och i den här så är ju en del som vanligt, förstås. Det ska alltid vara någon partiledare som skäller på medierna. Det är mediernas fel att det gick åt helvete för oss. Det brukar vara Gösta Bohman, om man tittar bakåt historiskt. Den här gången är det Ian Wachtmeister som intervjuad av Eva Hamilton. Förklarar varför hans det här nya partiet.
Två tjusiga namn.
Alltså, Ny Demokrati har ju liksom gått under det här. Men han har ju startat Nya Partiet. Och är så förbannad för att det inte funkar.
Nej, det var media och sen så sa media den här gången att nu ska vi inte hjälpa dig, vilket betyder nu lägger vi locket på. Jag tycker det är oansvarigt, framförallt ifrån de som ska ge public service, det vill säga Statstelevisionen och Sveriges Radio. Jag vill inte vara dålig förlorare, men jag bara säger det. Jag tycker att ni skulle ha visat upp de små partierna, beskrivit vilka de var, vad de hette och så vidare.
Jag vill inte vara dålig förlorare, men jag bara säger det. Ja.
Mm. Men jag tänkte så mycket att det lät som en dokusåpa-produktion att så här, tvinga in folk i ett stort hus och bara så här, men vi ska inte vara här, det är inte våra riktiga valvakna. De bara, det ska ni visst vara. Och sen så kommer någon in som Merall och bara så här, ni har klippt mig fel, det är ert fel.
Ja, och den här intervjun är ju sammanbindningsbanan där de då har tagit in kreti och pleti. Tyckare, kommentatorer, politiker, allt möjligt folk. Det är ett underbart mingel, gissar man, eller det man ser av det. Det här valet gick ju inte bra för Wachtmeisters parti. Det gick ju bra för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Det var ju det valet.
Det var Schymans succéval.
Det var Schyman och Alf Svenssons succéval. Det gick uruselt för Socialdemokraterna och Centerpartiet som hade sanerat budget. Och det gick också uruselt för Moderaterna. Carl Bildt hade ju varit och löst freden i Bosnien och sånt där. Och när de ska intervjua de här segrarna så tycker jag att Mats Odell, Kristdemokraten, är den som liksom, han illustrerar stämningen av en vinnare så fint.
Ni har kommit igenom pärleporten nu, kan
ja,
man
säga. Ja, vi har sprängt fromhetsvallen, tror jag, till att börja med. Det är ett första steg.
Kan man få en analys här? Alltså, de har ju inte dött.
Nej, den frågan från SVT:s Anders Lindqvist går ju att diskutera om. Men ja, man har ju kommit till himmelriket.
Jaha.
Så tänker väl han då.
Men fromhetsvallen är väl inte ett teologiskt begrepp, utan det låter mer som någonting som var kanske jobbigt för folk att rösta på Kristen Demokratisk Samling.
Ja, fromhetsvallen var ju ett statsvetenskapligt, tror jag, begrepp. Eller jag tror nog det var Alf Svensson som uppfann det. Jag kommer inte ihåg det riktigt. Men det var ju ett begrepp, en förklaringsmodell för under alla de här långa åren utanför riksdagen, varför det inte gick det inte, att ta sig in. Att
det finns inte i Bibeln.
Det har inte med sex att göra. Nej.
Nej, men någonstans att människor kände att det här med att rösta på ett kristet parti eller ett parti som heter något med kristet, det är ju för konstigt.
Jaha.
Men du kan ju tänka som sex liksom, att det är jobbigt att ta steget, men när du har kommit över fromhetsvallen och bara gör det smutsiga så händer det.
Men jag tänker att den där bilden alltid har varit konstig, för att den säger ju att det man säger är ju att ja, vi är inte ett fromt parti. Men det ville väl Kristdemokraterna åtminstone på den tiden ändå vara i någon mening.
Det känns som att vi förlorar oss i något oväsentligt
här. Det absolut finaste, tycker jag, är hur Moderaterna hanterar sitt valresultat, som ju liksom, det är inte bra. Vi kan börja med Moderaternas ungdomsförbundsordförande på den tiden, numera prästen, Thomas Idegard.
Ja, i så fall är det inte bara ett nederlag utan en katastrof.
Varför då?
Ja, därför att Socialdemokraterna under den gångna mandatperioden har regerat sönder sig, men att väljarna inte har tyckt att Moderaterna är ett bättre alternativ.
Här känner man ju att historien kan upprepa sig på söndag. Socialdemokraterna har regerat sönder sig, men väljarna tycker inte att Moderaterna är tillräckligt alternativ. Alltså, det är elände från Idegard är så sänkt. En som är ännu mer sänkt är Gunnar Hökmark.
Det är framförallt illa för Sverige, därför att vad vi ser är ju att vi får en mycket starkare vänster i Sverige som är en antitillväxtkoalition.
Ja, det är ju, det är så hemskt för Sverige. Alltså, jag kan inte härma hans underbara röst, men hur han går ner, sväljer alla ord på slutet på något sätt. Sen går reporterna till Chris Heister, då riksdagsledamot. Hon har inga problem överhuvudtaget med det valresultat Moderaterna ser ut att få nu här på kvällen när det är prognoser.
Jag tycker det har varit en mycket bra valrörelse. Jag tycker att det har varit en trevlig stämning. Vi har haft roligt när vi har varit ute. Framförallt så har människor velat ha svar på sina frågor. Jag tycker på sätt och vis att det är den trevligaste och roligaste valrörelse som jag har arbetat i.
Det är alltså den trevligaste och roligaste valrörelsen någonsin som hon känner. Alltså 91 då, ja, vann de regeringsmakten, men det här är ännu trevligare för Chris. Och så småningom kommer den unga Anna Kinberg Batra in och hon vill också säga hur underbar valrörelse hon har haft.
Jag har haft väldigt kul hela valrörelsen och mött nya väljare som inte känner till så många fler än Carl Bildt förut. Och det är värt mycket oavsett hur det går just för mig.
Hon får ju in ett bra nålstick här, Kinberg Batra. Alltså, mött väljare som fått träffa på fler moderater än Carl Bildt. Det är ju nålsticket här mot Carl Bildt som är det riktigt fina.
Det är attacken mot bunkergänget som komma skall 2002.
Exakt, exakt. Och Carl Bildt är ju partiledare, har kommit hem till Sverige, genomför ändå någon slags valkampanj. Och när han ställer sig upp på valvakan för att hålla tal så händer följande.
En förfärlig bild som TV har lyckats hitta på. Kan inte ha kameran på ett bättre sätt. Jag ser den utgående bilden där.
Alltså här börjar, alltså han håller sitt stora tal till sitt parti som har förlorat och som han ska gjuta mod i, att nu vi kan ändå försöka och så vidare i opposition. Då börjar han kommentera SVT:s producent och hur den sköter sitt jobb. För han, alltså, de filmar honom särskilt snett underifrån och han tycker det ser så fult ut. Så han bara, nej, nu måste ni fixa en bättre bild.
Det är väl väldigt typiskt Carl Bildt. Han brukar ju alltid kritisera hur man formulerar en fråga eller vad man har på sig.
Han förstår ju bildsättningens makt här. Det här grodperspektivet som liksom statsmedia är ute efter och hela tiden mosar ner. Good for you, Carl Bildt, calling them out.
Var rör vi oss mot?
Ja, vi rör oss framåt mot en kommentar som nog kan faktiskt vara lite sedelärande för den kommande regeringsbildningen.
Den kommande nu eller den som var 98?
Den som är kommande nu, 2022. Befinner jag mig i samtiden, förlåt. 98 så är det så att Lennart Daléus har 3 månader före valet blivit partiledare i Centerpartiet. Det går ju skitdåligt för Centerpartiet. Han har ju blivit det därför att Olof Johansson, hans föregångare, på hösten innan vägrade avgå fast han hade tänkt att avgå. Så att en ny partiledare skulle få tid på sig.
Det är det som också sedan dess har liksom levt kvar. Och man har sagt att en partiledare kan inte avgå så tätt in på ett val. Som om mediecyklerna såg likadana ut nu som de gjorde 98. Och det tog lika lång tid att bli känd.
Det är en sanning som kommer därifrån. Precis,
och
som
men inte, den, har ju, som den inte stämmer håller. Ju inte längre. Nej.
Olof Johansson förklarar varför han inte avgick 97 med att då var det så mycket uppror från högern i mitt parti som inte tänkte fullfölja samarbetet med Socialdemokraterna. Så jag var tvungen att stanna kvar. För landets skull. Och så går det ju då jättedåligt för partiet. Och här på valnatten så får han frågan. Olle, borde du inte stuckit tidigare så du kunde räddat något av ditt stackars parti?
Jag älskar att de sa det helt ärligt.
Och då säger han...
Men med tanke på den turbulens och kritik som förekom då mot samarbetet för att få ordning och reda i svensk ekonomi så valde jag att stanna kvar. Och det var naturligtvis inte med hänsyn till partiet i första hand utan med hänsyn till att landet måste ha en någorlunda stabil ledning.
Han säger det var inte med hänsyn till partiet i första hand. Det känner man ju att ytterst få partiledare idag skulle göra. Gå rakt in med inställningen, ja, vi kommer verkligen förlora på det här och vi får ge oss i den här förhandlingen. Jag kan inte stå och skrika längre utan, jag får välja. Det går dåligt för partiet eller går dåligt för landet. Jag väljer, det går dåligt för partiet.
Men var det inte fortfarande 90-talskrisen som ändå satte sina liksom verklighetsklor i politiken? Att man var med om någonting riktigt hemskt och man hade den känslan. Vi har haft det lite för bra i ett antal decennier när krigsvintern kommer, när kriget på kontinenten mullrar. Då kanske det kommer finnas någon som tänker så här, nu offrar jag mitt parti för landets bästa.
Ja. Det var också före Instagram. Alltså,
ja, det...
Nej, men jag menar alltså, Olof Johansson, men Instagram. Nej, men alltså Olof Johansson stod inte med sin mobil så här, kolla på sig själv hela dagen och spelade in meddelanden. Alltså det gör något med narcissismen och tror jag. Synen på vad som kommer först.
Alltså han tyckte det var jättejobbigt i Centerpartiet att folk klagade. Alltså det var ju studentförbundet. Alltså de som idag är i ledning runt Annie Lööf. Till stora delar. Men han hade ju inte Twitter. Som hela tiden låg på om hur hemskt det här sveket då var. Det är ju en helt annan situation med sociala medier.
Det är sociala medier som har förstört allt.
Ja. Ytterligare en potentiell lärdom inför valnatten nu och regeringsbildningen är ju, eller ja, lärdom, men man får perspektiv. I det här valet så är det alltså så att man anser i kommentariatet att ytterkanterna har vunnit. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Kristdemokraterna anses då som en ytterkant. Medan de stora partierna, framförallt sossarna, de har ju kraschat. Och det är väldigt, väldigt allvarligt. Problematiskt ut parlamentariskt hänseende. Vi har först Mats Svegfors. Jag tror han var chefredaktör på Svenska Dagbladet vid den tiden.
Däremot så kommer Göran Persson under den här perioden att möta mycket stora politiska problem. Och jag tror att vi kommer få rätt mycket spekulationer om ett extraval så småningom när Persson kommer att sätta absoluta gränser i samarbetet med den rätt gränslösa fru Schyman.
Den rätt gränslösa fru Schyman. Sen kommer...
Det är jättebra titel på en teater eller en sitcom. Den gränslösa fru Schyman.
Den rätt gränslösa fru Schyman. Ja, i den här valvakan så har de ju också, det är väldigt bra, en fin panel med fack och näringsliv. Och näringsliv representeras av Björn Wollrat, som väl var chef på Skandia tror jag. I vilket fall, han är så bekymrad över det parlamentariska läget.
Ja, det här är väl egentligen sämsta tänkbara utgång kan man säga. Väldigt stark vänstervind och dessutom tre partier kommer att krävas för att man ska kunna få en majoritet i riksdagen.
Ja, de ska bara veta hur det blev sen.
Ja, jag menar det. Här har han sån existentiell ångest över tillväxten, över ordningen i landet, över allting. För att Göran Persson, socialdemokratisk partiledaren, statsministern, ska behöva samtala med två andra partier för att få ihop en majoritet i riksdagen. Herregud, vilka lyxproblem de
hade.
Det
är det, man ska aldrig klaga på något. Det gäller allt från sitt utseende till livssituation, för det blir bara värre. Till då, alltså ni förstår vad jag menar.
Nej, det går
optimistiska Maggi igen.
Till slut kommer Mikael Gilliam från statsvetenskapen i Göteborg in och verkligen lägger domedagsstämning över hur problematiskt det kommer bli i riksdagen efter det här valresultatet.
Det första är ju då att det här är ju det mest instabila läge vi har haft i Sverige sedan Socialdemokraterna blev ett stort parti på 30-talet.
Ja, alltså det ni hör, det är mest instabila någonsin. Och det känns som den mandatperiod som har gått har vi ju pratat många gånger om. Någonting mest någonsin historiskt. Men redan här kände de att det barkade. Sören Holmberg konstaterar tidigt på valkvällen att det är inte kul att vara socialdemokrat den här dagen.
Ja, det verkar så än så länge som att den här första prognosen stämmer väl överens med valet. Ja. Och jag tycker att vi ska smaka på den lilla intressanta siffran för Socialdemokraterna, 34,7. Det är nämligen det historiskt sämsta resultat som Socialdemokratin haft någonsin i ett val i Sverige.
Ja, det är så dåligt som det någonsin har varit. Ja, precis. Det är första gången det här kommer, att Socialdemokraterna liksom tangerar sina bottenresultat gång på gång, igen. Vad säger Göran Persson när han till slut tar till ordet? Jo, han säger så här.
Nu när vi är igenom, nu när vi återigen har en möjlighet att föra en socialdemokratisk politik, då ska vi faktiskt också ta den chansen.
Alltså det har gått så dåligt. Det har gått uruselt för partiet. Men han kommer ut och säger, nu är vi igenom. Alltså budgetsaneringen. Nu kan vi bedriva socialdemokratisk politik igen. Det är ju efter januariavtal och annat en glosa som man tänker att Magdalena Andersson gärna skulle vilja säga på söndag kväll.
Om det inte skulle skrämma iväg väljare.
Vet hon vad socialdemokratisk... Nej.
Ja, man vet vad socialdemokratisk politik är.
Förlåt, så tråkigt skämt.
Ja, Okej, ni tycker kanske inte att Göran Persson var det roligaste på den här valvakan. Det tycker inte jag heller.
Vadå, har du sparat någonting ännu bättre?
Nu kommer vi till höjdpunkten. Jag ser att Maggie börjar tröttna på den här valvakan. Men det här. Har ni sett Mupparna?
Ja. Två gubbar på... är det den du tänker på?
Ja, Statler och Waldorf. De här två gubbarna som sitter på hyllan och häcklar och klagar på alla. I den här underbart producerade valvakan från SVT:s sida så har de två damer som har till uppgift att gå in i detaljer på valsedlar och valkretsar och resultat och se vilka kommer in i vilket utskott, vilka åker ut. Och den här kvällen så är det ju enorma förändringar. 30 mandat ryker för Socialdemokraterna. Det kommer in massa vänsterpartister som aldrig har suttit i riksdagen förut. Jättemånga kristdemokrater som ingen riktigt vet vem de är och vad de tycker om abort. Och sådär. Gunvor Hildén, mångårig erfaren riksdagsreporter, sitter bredvid Gullan Lindblad, moderat från Värmland. Och så ska de då gå igenom det här. Och de tycker inte att det här ser så bra ut.
Jag menar, för Sveriges del så är det här katastrofalt. Och vad som oroar mig mest, det är ju att vi redan ser att det har kommer in så många rena kommunister i Sveriges riksdag. Vi ser det bara på de röda fanorna nere i bankhallen.
Men Gunnar Lindblad, kan det inte samtidigt vara bra att riksdagens makt ökar? Man talar ju ofta annars om riksdagen som en transportkompani.
Jo då, jag håller alltid på riksdagen.
Ja, alltså först måste man också säga då att det kommer in massvis med nya kristdemokrater. Och nu har ju då Alf Svensson sagt att de ska naturligtvis tycka som partiets ståndpunkter i olika frågor. Men de vet man också ganska lite om. Alltså.
Jag vill ändå säga att riksdagsledamöter oavsett parti är kunniga och duktiga när de har suttit här i riksdagen en tid. Och nu ska det alltså komma in rena blåbär.
Ja, men det här är liksom före någon slags diskussion om eliten och folket och rostbältet.
Absolut, och det blir bättre. De här är ju återkommande inslag under kvällen och så småningom så får de ju mer konkretion i sin uppgift att säga. Och då sitter de där och suckar, för nu har ju någon utskottsordförande åkt ut. Och Anders Ljunggren, centerpartisten, den ledande, han försvinner.
Ej.
Och Eva Goes försvinner. Hon som är så erfaren. Och Pekka Eriksson, jättemycket kunskap som går förlorad. Tanterna, de eldar liksom upp sig.
Humankapitalet försvinner.
Ja.
Och röda fanor i bankhallen.
Och till slut så inser moderaten Gullan att vi har ju fått representation på Gotland. Det har vi aldrig haft, tror jag inte.
Men alltså, det är också väldigt udda med en moderat och en reporter. Alltså, ska man ju aldrig göra idag.
Nej, det är en lite udda casting, men den är Gullan väldigt bra.
För Gullan var ju mer en personlighet, säger jag som värmlänning som växte upp. Jag bara, nej men gud, nu blev jag en tonåring här. Det var mys.
Alltså, det är ju bra kastat, för de här är ju ett sånt dunderpar tillsammans, måste man säga. Jag tycker, är det något efter mitt maraton som jag saknar eller vill skicka med till de hårt stressade producenterna inför SVT:s valvaka på söndag? Fixa en Statler och Waldorf-hylla och låt några bra gamla tanter sitta där och prata ut om vem som faktiskt borde vara i vilket utskott och hur hemskt det är att någon stackare nu har åkt ut.
Jag är peppad på söndag. Maggie, du känns inte äckligt.
Ja, men jag var 15 år då, 98. Det var, jag minns det här. Det var stort. Politik var viktigt.
På söndag kommer politik också vara viktigt?
Ja, då är det ju en valvaka som vi inte kommer recappa i detalj kanske i den här podden, men vi spelar in ett poddavsnitt.
När tror ni vi kommer göra det?
Nej, men någon gång alltså efter att vi har lämnat våra texter där. Vi gör ju tidning också, Svenska Dagbladet.
Jag har en mental känsla av att vi börjar spela in vid 2 på natten.
När ni vaknar måndag morgon kommer det finnas i poddspelaren.
Nu blir jag trygg.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Careborg.